Klippli, klippli, klapp. Fick du någon klapp?
Jag fick
eller en... blev det tapp?
Både och.
Både och.
Både och.
Jag var riktigt skralt för mig i år, måste jag säga.
Ja, samma här.
Ja. Jag fick en massageorm och det var den mest populära presenten under hela kvällningen. Det blev sånt bråk om denna massageormen så att den till slut gick sönder. Men jag fick en väldigt fin present av Emma, Ilons tjej.
Ja, det är tur att det finns en kvinna i hushållet i alla fall.
Ja, gode gud. Vi har också kommit fram till under blodsseans att vi kommer aldrig limna varandra. Vare sig det tar slut mellan dem så kommer vi alltid vara två systrar. Nej, men det, jag kände den här julen som var lite speciell tycker jag. Den blev lite som den blev liksom. Den ändrades lite mot slutet. Och Ossian åkte iväg på någon yoga-hippie-läger i Norrtälje. Ja. Hur som helst så kom hon dit med, ja men du vet, med lite parfym och lite smink och liten kjol och du vet.
Lite energi.
Ja, men att bara få laga mat med någon.
Ja.
Att bara få laga mat med någon som tycker att det är kul att lägga upp inte så här. Det var liksom, jag röstades ner som att jag var en galen, demonisk kvinna som borde liksom spärras in på sinnessjukhus när jag sa att jag ville byta till en annan julduk. Nej, men det är på den nivån när man är bara är med karaslokar. Ja, det... galenskap, nu ska vi precis äta och du ska byta duk. Man bara, men är det någon jävla gång per år som man får byta duk två gånger på två dagar, då är det väl kanske ändå på julafton. Ja, apropå den stora debatten om att man hellre önskar sig döttrar. Så finns det ju det finns ju bevismaterial. Det är bara att ställa sig i vilket hem som helst, dagarna runt vilken högtid som helst. Så kan man se varför man i alla fall tycker att det är mysigt att ha en dotra hemma vid.
Ja, men jag gjorde ett julexperiment, höll jag på att säga. Jag gjorde nämligen, kom på att vi skulle bygga en snöiglo, jag och barnen. Och det blev ju liksom, det började som en rolig grej, men så började jag se mer och mer hur rollerna liksom i den här konstellationen, hur man bygger liksom ett arbetslag, vilka som har vilka roller och ja, vi kanske måste göra om lite här för att det blev fel person på fel plats och så vidare. Så man liksom, ja, det blir intressant att se hur de också samverkar och hur vi kan lösa det här problemet tillsammans. Jag kan säga så här, min son fick sparken rätt fort. Dotra däremot, hon hade inga problem med att förstå liksom hur vi skulle lösa den här snöiglon eller snöfortet som det till sist blev tillsammans. Mm. Liksom. Men för honom var det mest liksom kasta snöboll och springa runt och sabba det vi gjorde.
Precis, det är lite som här hemma, någonting ska göras och sen så mitt i allt och bara ser det som att någon har dött mitt i rörelsen. Man bara, någon har skjutit min son precis vid diskmaskinen, för det är bara halva som är utblockad. Det är som att någonting pockar. Och jag tänker rent historiskt här, i krig och liknande. Hur fan har det ens gått till? Alltså, så här, det är inte konstigt.
Det är inte konstigt att 500 man dog varenda gång på ett slagfält. Om det bara hade varit kvinnor så hade det varit hälften och alla hade varit mycket mer effektiva.
Precis, okej, vi ser till att döda snabbt här effektivt och sen drar vi hem. Liksom.
Exakt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag gjorde en lång julaftonsquiz med aktualitetsfrågor från året. Allt hur mycket en kilowattimme kostar i oktober till vilken datum drottningen av England dog. Kan du det?
Vänta, nej men gud vad spännande. Vänta, ge mig, var det i oktober? November?
Nej.
December?
Du kan sluta gissa, för du har, det är inga kvar.
September?
Ja, åh, fjärde försöket. Otroligt bra.
Du har tack så mycket. Tack. Jag är ett geni på det sättet. Tionde?
Åttonde faktiskt.
Så nära.
Vad kostade en kilowattimme då i september?
Vad det kostade?
Vad är snittpriset?
Jag åtta kronor. En krona, åtta öre. Jag fann ingen aning om jag ska ta det. Det är jävligt dyrt i alla fall, har man sett i plånboken. Säg vad det kostade.
I september var det 42,3 öre som var snittpriset.
Och i november?
Mycket dyrare. Och vad vilken summa tror du att Elon Musk köpte Twitter för? Sen ska jag lämna den här quizandet därhän.
10 miljarder.
500 miljarder svenska kronor.
Ja, 200 var bättre.
Det var bättre. Du tycker att jag ska pruta lite så att du får rätt.
Jag förstår inte hur man kan köpa någonting. Det var väldigt svårt att handla på nätet, för jag är lite så gammeldags. Jag tänker att jag måste se kon. För att se om tänderna är bruna eller inte. Nej, jag vet inte. Jag är väldigt dålig på att handla på nätet. Jag tycker fortfarande
du
att
du menar att alltså, handla på nätet jämställer du med Elon Musks köp av Twitter. Det är ändå spännande.
Ja, jag tänkte på det när jag kollade på låg och plöjde hela förra säsongen av säsong 7, sista säsongen blir det väl, av Solsidan.
Ja.
Allra mest för att jag hade legat och spytt från typ 12 till 7 och var alltså på riktigt så utslagen som jag inte trodde att en människa som kan kräkas kan bli. Jag vaknade liksom 6 på eftermiddagen och var så här, tack Gud för att jag överlevde. Alltså att kräkas på det sättet.
Ja, så hemskt.
Nej, men när det inte finns något kvar. Man bara, varför ska jag nu kräkas, eftersom det inte finns någonting mer att kräkas upp. Det har vi ju märkt både du och jag, kroppen nu här de 10 senaste gångerna inne på toaletten, att det inte fanns något kvar. Och ändå mår man så jävla illa så att man liksom dricker vatten och stoppar fingrarna i halsen, för att det är för smärtsamt bara. Det är för jobbigt att må sådär.
Ja, ja, nej, men alltså de säger ju att ha en riktig kräksjuka, det är att vara så nära döden som möjligt i känslotillstånd. För man vill ju nästan bara dö. Alltså såhär, ja. Feber, yror.
Det var inget ljus i någon tunnel. Det bara
nej, men jag förstår ju liksom,
och kallt golv.
När man har sån här smärta och mår så illa liksom. För att det är ju en smärta i magen som liksom så här,
ja,
får allting att så här slå allt ur spel. Då vill man ju inte annat än dö. Det är ju inte konstigare än så.
Nej, nej. Och det är så här, som man somnat så här, äntligen, tack Gud för att du lät mig nu få fred. Nej, vaknar man till. På't igen.
Men du, har du som har ändå liksom kollat nu på mycket tv här senaste dygnet då? Har du någon liten julfilmsspaning kanske?
Ja, men jag har kollat lite filmer då. Bland annat har jag kollat Christmas Office Party med Jennifer Aniston från 2016.
Ja, och Patrick Bateman också, va?
Just det, honom gillar jag.
Ja.
Men, och sen har jag kollat nu på hela säsongen av Solsidan. Och så tänker jag så här, var tog barnperspektivet vägen? Alltså man tar till exempel 80-talets filmer. Det var ju bara barnens era. Det var så här, Ensam hemma 1, 2, 3, 4, 5 typ. Som blev en sån fucking blockbuster. Det var Titta, älskling, jag krympte barnen.
Ett päron till farsa.
Huset fullt kom ju lite senare. Alltså det var väldigt, och jag tänker på Cosby Show liksom.
Ja, ja,
det var ändå, ja, det var ändå så här, det handlade om kärnfamiljen och hur man skulle hålla ihop den och att alla i kärnfamiljen ja, men var viktiga på något sätt.
Ja, men även om, liksom Cosby var liksom Cosby, så handlade det ju mer om liksom konstellationer mellan Ruby och Theo och allt vad de hette liksom, och barnens problem som betraktades utav de vuxna. Precis som i Ett päron till farsa så handlar det om hans kamp för att ge barnen den perfekta semestern, för han kändes som en loser pappa. Den heter ju National Lampoon på engelska liksom.
Mrs. Doubtfire.
Och nu har liksom barnen helt då exkluderats i den här otroliga jag-eran, individualist-eran. Ja. Då finns inga barn. Barn är attribut till vuxenvärlden, en accessoar man har, men inte liksom behöver skrivas in i handlingen. Fan vad spännande.
Nej. Ja, jag tycker också det är jävligt spännande. Jag tänker på det, Mickans roll då, som utvecklas till... men hon är ju hårdare och krassare och mer bortskämd än någonsin i sista säsongen.
Ja.
Hon försöker då på sig någon form av karriär, och allting går ut på att hon vill att någon av ungdomarna ska lösa det åt henne. Nu kan inte du bara fuska lite här med högskoleprovet. Kan inte jag bara... om du bara får ett glas vin här. Alltså, man vill, alltså, översättningen tycker jag känns... att de vuxna vill fortsätta festa, parta, leva som de var 14 år, yoga, casha in, bla bla bla. Och sen ska de eventuella barnen lösa de vuxnas kriser.
Ja, fan vad intressant. För om Cosby då reflekterade barnens perspektiv med vuxna ögon, och det blev komik däremellan liksom. Barnens narrativ och det vuxna. Och så blev komiken uppstod däremellan, för det blev roliga missförstånd och förväxlingar. Ja. Så nu ska då de vuxna annektera barnens narrativ fast med ett vuxet perspektiv. Tolkar jag det rätt?
Ja, det är så du tolkar mig. Och jag tänker på den här Jennifer Aniston-filmen. När det till slut känns här, men är det ingen som har sagt stopp? Alltså, är det så jävla ballt att liksom flyga in i en kaskad av cola? Liksom, någon trodde att det var någonting annat, men han den där som skulle köpa företaget, han råkade få liksom en hel fluffemån av coke i ansiktet, och då ville han köpa hela företaget för det var hans roligaste kväll liksom. Hur galet det än blir, som det blir för barn i många film och tv-serier, att de gör tokiga grejer och ramlar ner och ska åka på lina och bla bla bla, så är det ändå på grund av att de är barn. Man kan skratta om det för att man är vuxen och ser det ur en vuxen perspektiv, att ja, men they're just kids, det är klart att såna här grejer händer. Men precis. Nu längre i tv-serier och filmer så behöver de vuxna inte ha något vuxenperspektiv. De kan bete sig precis som barn och tonåringar och ändå vara vd:ar, skitsnygga. De kan liksom skälla ut barnen. Man har liksom bytt roller. Alltså, du gör ingenting för mig, du ger mig ingenting. Det som ger mig någonting är att jag direkt ska få träffa en ny tjej som jag ska ta hemma. Vi får hålla på och knulla här nere i källaren. Man tycker att man är berättigad till att leva ett liv som inte bara handlar om att vara förälder. Och då måste barnen på något sätt så här, de måste hamna i skymundan.
Ja, alltså spännande. För jag tänker också på 80-talet då, som alltså de här filmerna som då familjen liksom helt tyst gick in i en Volvo utan att kommentera att de åkte Volvo. Man förstår bara att familjen färdas säkert på vägen i en Volvo. Inga ord förklaras. Under tiden i den här julfilmen, Office Christmas Party, så säger de till och med repliker som är liksom citerade direkt från det koreanska liksom, motormärket Kia. Vad är det de säger? De säger
You're never gonna die in a Kia.
Ja, ah, just det. Att man skrivit in det så hårt i manus att så här, det blir, alltså jag kan ju inte kolla på sådana filmer. Det går ju inte, då vill man aldrig vilja ha en Kia. Man får aldrig översälja. Varför lär sig aldrig branschen detta?
Och det är liksom, det är så här, det är sånt överspel av allting. Att det ska liksom, ja, men det är bilfärd, det är hose, det är liksom, men folk, någon ren liksom står och dricker i toaletten. Alla, de har hackat in sig i varandras system för att ta reda på vad de här tjejerna har för intressen. Det är liksom knulleri, knullera, alla, alltså det är på ett sätt som är liksom... Jag menar inte att det behöver vara trovärdigt alltid, men det är ändå så här, man ska ändå appellera till trovärdigheter som man har med sig trovärdiga skådisar, förstår du?
Ja, men jag kommer ihåg när jag såg Bad Santa på bio första gången. Det här måste ju vara, alltså nu måste vi ändå ha 10-15 år på nacken, med Billy Bob Thornton, och liksom han är ju så här, ja, en så här typ varuhustomte som är alkis liksom.
Ja, just det.
Men ändå är liksom lite het där under masken och så här, ja. Att han då har precis haft analsex med någon tjej. Och liksom, den här är ju liksom lablad som en barnfilm. Den är ju, ja, från 7 år. Men språket är ju liksom rätt grovt. Och humorn också. Och jag kände också redan där då att så här, shit, då, man har liksom frångått det här barnperspektivet. Man säljer in det som en så här mysig familjefilm, ja, för barn. Ja. Det blev jättestelt liksom. Jag var där med, ja, någon kompis ungar och bara... Ja,
nej, men jag vill inte att man ska utsätta någon för det. Det spelar ingen roll att vi har blivit moderna. Det är lika pinsamt som det var för mig att sitta och kolla på någon sån här knulleriscen i Dallas med mamma och pappa och alla satt och liksom vred och vände på sig. Det är inte så att barn har blivit moderna bara, nej, för att vi i omvärlden tror det.
Det har hänt någonting med hela så här identiteten med oss. Alltså tänk att så här, på 80-talet och 70-talet, då var ju vi extremt, och 60-talet också för den delen, var ju vi extremt så här, inspirerade av England, Storbritannien, och var liksom våran förebild. Det är därför vi tror vi har en otroligt liksom, intresse fortfarande för så här, kungahuset, för det är liksom en egentligen direkt arv därifrån liksom. Sen kom ju liksom parabolantennen liksom 1988, och fokus riktades helt plötsligt rent geografiskt mot USA, och liksom tidigare var det mycket mer så här arbetarklasslivsstil, och vissa gjorde sig lite pengar, men det var inget självändamål i världen. Sen när liksom parabolantennen sattes upp mot USAs satellitsändningar, så fick vi liksom det amerikaniserade perspektivet av vad lycka och framgång var liksom. Och det handlar om att tjäna jävligt mycket pengar, och tjänar man jättemycket pengar då blir man lycklig och lyckad och framgångsrik. Och sen kom liksom valet i USA, och ingenting riktigt så här var coolt med USA längre. Men vi har ingen liksom förebild rent geografiskt längre som vi tidigare haft. Vi har ingen så här förebildsland. Egentligen är Sverige ett förebildsland. Men vi har ju en sån otrolig liksom självhat i Sverige. Så det går liksom inte att ha oss själva som förebilder. Och så tänkte jag på liksom, med amerikaniseringen så kom in en helt ny typ av underhållningskultur som inte tidigare funnits. Vi kan väl säga att alkohol var ju väldigt så här intoxikerat, alltså jävligt mycket alkohol i rutan. Och sen så plötsligt så här flyttades fokus någon gång på i alla fall 90-talet, i alla fall enligt mig, till kokain och knark. Och att det fanns liksom ett jättestort så här humorflöde runt knark. Alltså om jag bara nu tar ett så här podduopar som alltid skämtar om knark och är väldigt amerikaniserade, är ju Filip och Fredrik. Alltså det finns väldigt mycket humor i knark, och jag tänkte på det. Mina barn som kommer hem och sjunger så här olika ramsor om kokain, för det är liksom så här olika grejer som sker på TikTok. Jag bara så här, jag tror inte ens jag visste vad det var när jag var så här 8-10 år gammal, men de har stenkoll på det här. Men jag bara så här, vad hände med den här förflyttningen? Alltså det är liksom, kommer ingenting bra härifrån liksom.
Nej, så här, det finns väl ingenting att romantisera vare sig kring alkohol eller kring droger. Men jag tänker så här, om 80-talet då med Dallas i liksom, man ska säga, i främsta guldrummet, där det alltid hälls upp en drink. Ja. Alltid dracks en whisky, och Sue Ellens då problematik med alkoholen. Hon hällde upp, hon skulle klara, hon skulle inte dricka, hon skulle inte klara. Och så tog hon en klunk. Ja. Men så att det verkar som att det liksom varje, vad ska jag säga, rus har sin era på något sätt.
Ja.
När den ska romantiseras. Men nu har ju droger romantiserats jäkligt länge alltså.
Ja, och det är ju inte så konstigt då att det blir rumsrent fort liksom. Eller? Nej. För att det är inget konstigt med det. Det är ju så här household drugs på något sätt.
Nej, men jag tänker så här att barnen liksom sjunger ramsor om kokain och med droger för att de har hört det på TikTok och liknande. För mig blir det så här, aha, ska man kommentera? Så här, säg inte så där. Droger är farligt. Eller ska man bara, du vet, se till att de inte överhuvudtaget kommer i närheten av den typen av filmer? Eller ska man bara låtsas som att, jag vet inte, jag tänkte på det när jag såg Kim Kardashian.
I den här podden?
Ja, precis. Hon satt ju Angie Martinez i RL, är ju en amerikansk podd. Och där får hon då frågan ja, men, om hon tycker att barnen ska veta vad som sägs om deras pappa. Och då har hennes... ska vi lyssna lite eller?
Ja.
I definitely protected him. Mm-hmm. And I still will. Mm-hmm. In the eyes of my kids, for my kids. Mm-hmm. So in my home, mm-hmm. my kids don't know anything that goes on the outside world. And
how do you do that?
I've managed to, I'm holding on by a thread. I know I'm like so close to that not happening, but while it's still that way, I will protect that to the end of the earth as long as I can. Like I will, I mean, my kids, they don't know anything.
How?
So
with social, they're in school, they're on social.
So at school, like some of my best friends are the teachers. So mm-hmm. I know what goes on at recess. I know what goes on at lunchtime. I hear what's being talked about. None of the kids have ever said anything to my kids.
Wow.
Social media, my kids aren't. North has a TikTok account on my phone and my phone only. They're just not on social media. They don't see stuff. I keep, you know, when stuff's going down, like I protect stuff in the house as far as like the TVs and the content that's on.
That feels like it must be a full-time job.
It is.
Yeah.
It is.
Yeah.
Yeah.
But worth it. Yeah.
Yeah, I mean, worth it because I think that, of course, I want to disassociate in specific thoughts and things being said because that's not me. But at the same time, in my home, like I could be going through something, but if we're riding to school and they want to listen to their dad's music, no matter what we're going through, no matter what is happening in the world, like I have to have that, you know, smile on my face and blast his music and sing along with my kids and act like nothing's wrong. You know, as soon as I drop him off, I can have a good cry or, you know, text back and do what I got to do. But it's like, I had the best dad. I don't want to get emotional.
No,
it's just been a day for me, but like,
it's been a time.
It has been, mm-hmm. you know, it's hard.
Ja, men det där är så jäkla svårt för att jag så här förbjöd Tom Allan att ha TikTok och så kom vi liksom unisont överens om det här på ett föräldramöte att ingen ska få ha TikTok då för de är för små och det är så mycket skit där och då så istället så tänkte jag så här, men det är bättre att han har liksom YouTube och det är mycket mer kontrollerat och Snapchat. Men nu har ju både liksom Snapchat och YouTube byggt om sina algoritmer så att de funkar exakt likadant som TikTok. Så samma skit som är på TikTok finns nu på YouTube och Snapchat. Så att så här, jag bara upptäckte att det är så jävla svårt att skydda barnen från tekniken. För tekniken hela tiden outsmart you. Och jag tror inte att det går att skydda Northwest från vad som sägs.
Nu är de ju väldigt små. Hon är väl...
North är ju 9.
Okej. Nej, men jag bara, det blir ju också lite som att så här, det blir ju en spelad värld. Det blir som att hon utsluter ju dem från riktiga relationer på något sätt. Om alla ska spela ett skådespel kring dem. Och det är som hon säger så här, ja, det är en heltidsjobb att hålla dem undan från så här, information. För vad som sägs om deras pappa liksom. Ja. Men så här, det är alltid kaos kring honom och det säger jag vill skydda dem från det. Ja, jag vet inte. Hon så återkommer till sin egen pappa då, att han var så fantastisk och de har så många fina minnen tillsammans och liksom hon vill att hennes barn också ska tänka på sin pappa på det sättet. Och här tycker jag att vi har ett litet så här, det här tycker jag är ett återkommande fel, att bara för att ens pappa eller mamma eller partner eller vad det nu handlar om har en turbulent tid där hen då kanske är ett ärsle på grund av psykisk sjukdom eller bara för att hen är det. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Att de tycker sig ha rätt att hamnat i någon maktfull positionering. Så betyder inte det att hen blir en sämre människa för dem. Alltså han blir förmodligen inte en sämre pappa gentemot dem. Det är nästan så som jag tycker att det läggs fram. Att så här, måste skydda dem att han säger de här grejerna hit och ditan. ungefär som att då kan inte de ha några fina minnen av honom. Jag får inte riktigt.
Nej, alltså jag kände också att det var så otroligt så här, mediastrategiskt beslut för henne att vara med. Allt hon gör är extremt medvetet. Så att bryta ihop i den där podden och vara extremt medveten. Det liksom rentvår ju henne också från skulden rörande Balenciaga. Det rentvår henne från att så här, ta ansvar för Kanyes handlingar. Vi pratade ju om det för bara några poddar sedan. Undrar mycket så utav det här som fläckar ner Kims varumärke. Och här har hon ju precis tvättat sin egen byk genom att så här, indirekt sälja ut Kanye, som att han är den samma liksom outraging person som farsa. Det kanske han inte alls är. Men det sagt så vet vi ingenting. Det kanske är mycket mer som i mellanregistret här som inte sägs.
Precis.
Och det är ju klart att det är stressande att leva med en person som är så utåtagerande. Jag ska inte säga att jag har varit med i samma situation, men i skilsmässan så var det liksom stundom jävligt liksom stressande för mig med att liksom det offentliga liksom och vad liksom som sades där och hur det formulerades i media, och jag fick sjukt mycket så här panikångestattacker och tyckte att det var apjobbigt. Samtidigt så visste jag att så här, det är ju inte det barnen upplever eller ser liksom, så att så här, varför ska det röras ihop liksom?
Jo, men jag tänker också hennes samarbete med Balenciaga som hon har uttalat sig, nej, det här var inte bra och barn och det här passar inte ihop hit och dit. Det som du säger, jag tror att här handlar det kanske mer om att tvätta sin egen byk än om att egentligen liksom skydda barnen. Förstår du lite vad jag menar?
Ja, men det blir också en jättemärklig jämförelse för att hon själv hade en sån fin pappa och de hade en sån bra relation och uppväxt. Mm. Men liksom, Kim har ju valt en helt annan typ av man än hennes pappa. Hon har också valt ett helt annat typ av liv än vad hennes mamma har gjort. Liksom. Och med det kommer konsekvens. Så det är helt, alltså det är en orimlig önskan att vilja få en sån typ av uppväxt åt sina barn som hon själv fick. För hon har ju redan omöjliggjort det liksom. I samverkan med Kanye.
Ja, det är
ju
redan för sent.
Ja,
ja, ja. Ja. Ja, men precis. Verkligen. Och det kommer aldrig kunna bli liksom något puttinuttigt privat, har liksom innanför, jag men, vi och familjen uppväxt, för att det har allting skett inför öppna dörrar, så jag vet inte, det är som du säger, loppet är ju redan kört.
Ja, precis, så att jag vet inte varför hon åberopade den jämförelsen överhuvudtaget, för jag tyckte det var så här, men varför säger hon ens det här, det är så irrelevant, men det kanske liksom funkar liksom jättebra i första rummet och alla tänker kanske inte de där extra tankarna, inte vet jag. Men angående att tvätta sin byk i media, så såg jag dig, lilla fröken, här på tv för ett tag sedan.
Det är jag, där ska filmas, jag ska visa, så jag ska ha like hit och dit. Att vi glömmer bort att så här, det är ju en människa som ligger där som mår dåligt. Hur kan första tanken vara att filma istället för att hjälpa?
Jag trodde det verkligen var min bästa kompis. Jag skulle aldrig gå utanför min dörr annars. Det sker ju väldigt många rån på just det sättet i Stockholm, vilket alla vet om.
Ja, man märker att det är många som har tittat på den där när man är på Leos Lekland.
Ah,
när liksom även människor när man sitter och typ klappar lejonet Leo med tittar på en, då vet man att det är, ja, då är det någon som har tittat på programmet om drevet. Men jag tycker att det är intressant, dels det som Johan Kronemann skrev i sin krönika häromdagen. Han bara, SVT gör en reportagefilm om drevet med Margot Dietz, så ställer en fråga vilka som kan förlåta den, vilka jävla vi under Johan Kronemann. Och sen så här, det enda riktigt provocerande med SVTs film Kan vi förlåta Margot är egentligen valet av första person plural. Vilka vi? Alla vi svenskar, alla nordbor, mänskligheten. Frågar om Johan Kronemann, kan jag förlåta Margot Dietz? Ja, då skriver han så här, om det finns möjlighet att verkligen förlåta alla, barnamörden Herodes eller förrädaren Judas Iskariot, nazisten Rudolf Hess eller lägervakten Ingmar Grese, men influensen Margot Dietz, så skriver han så här, något som jag tycker är spännande. Vår tid saknar proportioner.
Ja, exakt.
Ja, och ja, jag tror att det är det som har gjort att man, genom att få så många följare som Margot har, så skapar man sig ju en viss maktpositionering hos en viss typ av följare.
Ja.
Ja, så är det. Men det bidrar ju också, som en sån här sak händer så inser man ju att det är en ganska tom makt. Förstår man här?
Ja, precis. Och liksom samtidigt så är ju brottet så engagerande. Jag skrev exempelvis två hjärtan i hennes, liksom, när hon postade om den här dokumentären, den första posten som kom då efter 45 dagar i exil från sociala medier. Och de två hjärtarna har jag fått kräk-emojisar på. Jag har blivit skrikit hora till. Jag har fått finger pekade till mig. Ja, men nu pratar om vad vi ser i text översatt. Alltså det är otroligt så många människor som lägger ner så mycket energi på att vara upprörda över... Ja, vad ska jag säga? Förlåt, jag ska inte säga en icke-händelse. Men liksom en rätt mild händelse jämfört med kanske ett folkmord eller massmord eller krig i Ukraina eller vad du vill dra in i potten. Det är ju Putin och Margot Dietz i rakt nedstigande led, om jag får tro liksom på det ilskna där ute.
Jo, men det är därför jag inte kan inse proportionerna, för att man följer henne, hennes följare, många yngre följare. De tycker det är så spännande. Det är spännande med Arnold, hennes hus i Sydafrika. Hon är gullig och söt, hon har ett fint hus. Och liksom, hon är så himla gullig och snäll och är bra på att roa. Hon gör roliga filmer liksom. Ja, inte så mycket mer med det, men de följer ju ändå ett låtsasliv liksom. Eller det är det hon har skapat. Och sen vänder det helt plötsligt. Och då helt plötsligt så ska liksom... Så är det på någon jävla fucking liv och död.
Men det är ju tillbaka till det här perspektivet som vi pratade om tidigare. Ja. Att barn tidigare...
Huvudet på ett fat. Ja. Skjut henne typ. Ta barnen ifrån henne. Ta hennes lägenhet ifrån. Varför sitter hon i sin fina lägenhet? Hon ska sitta i en koja. Med typ löss och... ja, men du vet, smutsig hy. Hon ska ha varit med utvandrarna. Och där ska hon gråta och snora och be om ursäkt. Det är liksom det enda som accepteras.
Ja, men det är ju gallbacken.
Ja, och just när det är kvinna. Om Dolph Lundgren skulle sitta och be om ursäkt eller Paolo Roberto sitter i sin fina villa, då hade ingen ens tänkt på att de satt i något specifikt hus. Men när det är en tjej, att hon skulle sitta där i den här fina, dyra lägenheten, det ska hon inte. Hon ska späkas. All heder ska tas ifrån henne, hennes pengar också. Hon ska slängas ut nu på Hobacken.
Ja, det är ju verkligen urkrafter i människor som hatar kvinnor på ett sätt som man... Jag tror faktiskt inte man kan hata män på samma sätt. Alltså det finns inte samma...
Jag tycker det är
liksom
hela trenden. Det är en sån trend det här året. Så här, en viss typ av grupp som man inte har tänkt ska liksom sätta igång känslan av att man vill mobba så hårt. Som både Margot till exempel har gjort, men även tre pappor som man trodde vi skulle harmlöst reta upp några och tycka var lite kul tv liksom. Men det är intressant att i år är det andra personer än de vanliga inom situationstecken som har liksom retat upp mobben. Och det har varit otroligt att se, tycker jag.
Men det kallas ju för the rage age utav en anledning, och precis som Johan Kronemann lite säger, att vi har blivit väldigt liksom perspektivlösa, historielösa, att så här, det finns ingen relevans i det vi reagerar på längre, för det är så jävla tunn materia som får oss att så här, tända till. Och och just alltså, så här, hennes brott står ju inte paritet till straffet, det har vi redan konstaterats omgång efter omgång. Samtidigt.
Ja, så vad finns det egentligen för att förlåta?
Ja, exakt.
Det är det som blir lite...
Det är det som blir abstrakt, liksom. Men om jag bara kollar på liksom rent hantverksmässigt nu och är objektiv till liksom vad jag såg för någonting. För det här är ju uppenbarligen någon så här form av så här krishanteringsbeställning. Det är någon som har sagt i någon så här krishanterings-PR-grupp att det borde göra det här. Det här kommer gå bra, liksom. Och då, för det bästa Margot hade kunnat gjort för att liksom få massans förlåtelse, det är ju precis som du säger, böla, gråta, liksom, alltså kasta sig på backen och säga förlåt, och why did I mistake, why did I do it, why did I liksom förstört livet för den här unge mannen, hur kunde jag med all min makt vara så dum i huvudet? Men fortfarande klarar hon ju inte av att säga det i den här filmen. Och det, där går ju liksom någonting lite förlorat. För hon är fortfarande så himla så här... Jag kan känna igen mig i det när jag också blivit drevad. Att säga, jag vet ju vad som hände. Men det är så här, skit i det för fan Anita. Det är ingen som bryr sig om vad som har hänt. Folk vill bara ha en ursäkt. Be bara om ursäkt. Det vet ju vi sen liksom, tusen drevars krig.
Ja, det är bara så här, okej. Blir en enda människa ledsen och upprörd över det här, då är det bara att lägga sig platt och be om förlåtelse.
Ja, det är det bästa du kan göra. Mm. Men hon är ju liksom så här, det är många som har kollat på det här, men vi visste ju vad som hände, så det är ingen fara liksom. Sen så tror jag liksom nummer två som gick liksom lite så här fel i den här dokumentären, det är att de ska försöka verka så vanliga som möjligt. Så de har liksom en 5 minuters scen om hur de ska åka buss eller tunnelbana som ändå slutar i en taxiresa 2 kilometer bort. Och man bara så här, varför gjorde ni ens den här scenen? Den är helt menlös för innehållet. Alltså så här, om det här ska vara någonting för att få en att verka vanlig, så blir det bara konstigt. Hon sitter, den enda gången hon börjar se att hon liksom, det börjar rinna tårar där de pratar om liksom SOS-situationen som uppstått runt Arnold, då att hon är rädd att förlora honom. Samtidigt parallellklipper hon det med att pappan säger så här, jag tror inte det var någon fara alls. Då har man ju liksom också tagit udden underifrån av hennes tårar. Den enda lilla gången man kände så här att det brände till, och jag verkligen så här, vi fick ändå känslan av vad det var som hände på andra sidan. Det gjorde ont liksom.
Men de har ju skapat sig ett låtsasliv. Det är inte det som är hela utgångspunkten. Det är så många som har ett låtsasliv. Så när det blir då repressalier eller folk börjar reagera. Men jag tycker det var så lite med Julia också och
Bingo.
Ja. Att det var så här, men vadå, det var bara roligt. Vi hade ju bara kul. För att det är på det sättet de har blivit kända. Genom att vara gränslösa, genom att göra tokiga grejer, genom att visa sånt som vi andra inte längre visar eller någonsin har visat förutom i privata sfärer. De har liksom fortsatt med det och förstår då inte varför inte det här låtsaslivet premieras längre.
Nej.
Men jag tänker, och det är därför det blir så tydligt att det som verkligen är på riktigt är ju Arnold, och då blir hon ju berörd av det, men det andra är ju bara ett hittepå, ett skådespel.
Ja, och jag förstår ju utifrån det skådespelet att det inte är verkligt eller relevant det som hände, för det var bara trams. Men liksom, ja. Om man nu vill göra den här typen av krishanteringsmaterial, då undrar jag varför man väljer att porträttera det på det sättet. Jag kan inte komma ifrån det.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, men alltså, det är ju så spännande. Nu har jag ju klippt mig då. Jag har ju stylat till och fixat om min lilla extra 4-5 centimeter. De är lite kortare till och med, så kanske bara 3 centimeter. Men det ger ju fortfarande någon form utav... Alltså det påverkar mig på ett sätt som jag inte trodde att det skulle påverka mig, de där centimetrarna. Och jag tänker på egentligen så här, så mycket kraft som sitter i håret liksom. Alltså att håret gör ju liksom, det är ett yttre avtryck utav kanske vad man tror att man mår på insidan. Och gör man då något radikalt med håret, då kan det vara en direkt liksom avspegling av någon form av inre liksom revolt man gör. I en yttre...
Britney Spears.
Exakt, där klimar man samhället, fast egentligen är ju det liksom ett inre krig i sig själv. Men det tar uttryck i håret liksom. Och nu när jag känner att jag har knäckt koden om den manliga blicken, så tänker jag så mycket på, ja, men just en Anne Heberlein som var på det där liksom. Att så här, den manliga blicken som försvunnit då när hon har blivit en åldrad kvinna. Hon har ju behållit sitt hår men får inte längre den manliga blicken. Och det handlar ju om att då hon är en kvinna som visar att hon är så sexuellt aktiv och minsann har intresse för det sexuella kvar. Under tiden då männen som vanligtvis hon har attraherat inte längre har samma testosteronmängd, så de är inte attraherade längre utav henne. Kvinnor med långt hår vill ju signalera att deras lust inte har försvunnit, under tiden en kvinna med kortare hår då signalerar att så här, jag är inte intresserad av det här på samma sätt. Jag är liksom sexuellt avprogrammerad, och det är väl kanske det som har hänt då när jag har haft kort hår, att jag har agerat som att jag är sexuellt avprogrammerad. Spännande, spännande, spännande.
Så du menar att det har något liksom, det är någon biologisk, vad ska jag säga, skyddsmekanism som du har lagt till det med?
Utan att veta om det. Att jag säger sexuellt jag avprogrammerade mig och därför inte heller sände ut då någon form av sexuell karisma. Och när jag då liksom bara förlängde håret med några centimeter, så kom den tillbaka.
Intressant, intressant. För det har jag tänkt på några gånger när man inte kanske har mått tipptopp, om man har gått ut eller gått på stan, så tänker jag säga, jag skiter bara i att möta människors blickar.
Ja,
så behöver de, jag behöver inte spegla mig i vad de anser om mig, vare sig om jag är attraktiv eller om jag inte liksom utstrålar någonting. Jag bara så här, titta bort.
Ja, men det är också så här, det första som sker då när liksom en man exempelvis då hamnar i så här psykisk ohälsa, det är att han slutar vårda sitt yttre. Skägget växer och håret växer.
Naglarna.
Och en kvinna som inte liksom heller mår bra, hon slutar ju ta hand om sig själv. Kanske slutar färga håret. Eller, det finns inget intresse för det yttre, för att det spelar ingen roll liksom längre.
Nej, det finns ändå. Ja, men jag kommer ihåg när jag ett svagt ögonblick i 20-årsåldern fick för mig då att jag hade varit utomlands, bott i USA, och sen så fick jag ett blåmärke på armen, och liksom, det här var ju på den tiden, men det enda man hade sett var ju typ Philadelphia som handlade om HIV, så att det var ju så här skräckförmaningar. Om man skulle åka till USA så var det så här, ta det försiktigt nu så du inte får HIV typ. Så åkte man ju dit och kanske inte, ja, tog det helt försiktigt, och så kom jag hem och så kom ihåg att jag hade gått hem med någon kille, och det var väl inte särskilt vilt, men det var väl lite rumligt. Hur som helst så fick jag ju någon panikångestattack där, och ja, hade väl partat lite mycket där hitan och ditan, och det var sommar, och då skulle jag klippa av mig håret själv på natten.
Ah.
För jag kunde ändå, det var inte värt det länge, för det är ändå ingen som skulle vilja ha mig, jag kommer ändå inte kunna vara attraktiv. Nej. Så galna grejer. Jag tänker på tyskhororna då, som de kallade, som hade lierat sig, haft sex och blivit gravida med de tyska, ja, soldaterna under andra världskriget i Norge. De fick ju då rakade man deras hår. Och så fick de då springa gatlopp, så fick man slå dem med påkar och pinnar och liksom. Så det är otroligt laddat, håret. Och jag tänker också människor som tappar håret när de får cancer. Ja, det finns någonting. I Bibeln, sagan om Simson, när de klippte av hans hår, då förlorade han sin kraft. Det är något otroligt mytomspunnet att kvinnor med långt hår och män med lång, liksom, fortfarande med hår, fortfarande är fertila, tror jag. Och virila.
Ja.
Så man får inte vara korthår, man får inte vara gråhårig som kvinna.
Det som inte är en big no-no är ju i alla fall en årssammanfattning. Jag har själv sett mitt namn här lite raljant medverka på Nöjesguidens årskrönika. Eller årssammanfattning. Mm. Ja, visst, visst, visst.
Vad står du med som där?
Ja, gissa.
Instagram-sjökan.
Nej, Ebba Busch portas från Elle-galan och hennes plus en Anita Clemens slår fast att det är ett demokratiproblem. Lite roligt, tycker jag.
Mycket roligt.
Vad var det största för dig det här året? Det har ju varit ett rätt så här stökigt år. Känner inte du känna det?
Otroligt stökigt år. Men jag tycker mitt eget år har varit liksom ett väldigt mellanår, alltså.
Ja.
Jag tycker det. Ja, jag har inte känt mig särskilt kreativ eller på hugget, eller det har mer varit ett så här, jag har nu kan det väl här året bara gå så jag får börja om ungefär.
Ja, det här har ju varit tigerns år enligt liksom, ja, kinesiska zodiaken som jag är väldigt förtjust i. Och det är ju ett väldigt liksom, krigiskt och lömskt år. Och när som helst så kan det komma liksom, en attack från höger och vänster. Och det har ju verkligen stämt. Mm. Och nu går vi in då den 22 januari i kaninens år som ska vara ett otroligt kreativt, varmt, mjukt och liksom attraktivt år. Och det känns det här, som att det är på tiden. Mm. Alltså det är ett mycket mildare klimat som kommer komma in i liksom hela året. Sen kommer det eventuellt bryta ut ett krig i runt juli där någonstans. Men det är... Det verkar inte kanske vara som att det påverkar oss direkt. But I don't know. Men jag tycker i alla fall att så här, det har ju hänt otroligt mycket. Vi kan bara kolla lite här på vad heter det? Nöjesguidens lista. Att, ja.
Björn Nattilko Lindeblad dör ju där i januari. Och det blev ju en otrolig grej. Dels för att han var helt öppen med att han, ja, valde att avsluta sitt eget liv, precis som hans pappa hade gjort ganska kort tidigare. Och vilken tröst han hade givit så många människor genom att vara så öppen med det.
Verkligen.
Det var liksom, ja, det tycker jag var en gärning, måste jag säga. Vi svenskar är väldigt, väldigt, väldigt rädda för döden. Så är det bara.
Ja, och jag tycker i alla fall att en intressant diskussion har kommit upp på bordet om det här med... Ur ett sånt sekulariserat land som Sverige är så rädda för dödshjälp. Det borde ju liksom gå hand i hand att vi inte tvingar människor att lida i 10 år utan att bli friska exempelvis.
Jag håller med. Sen i februari då måste jag ändå säga att jag hyste mycket stort intresse för Victoria Prins Daniel. Snickel i snacket kring deras eventuella skilsmässa då.
Men det där var också så jävla spännande, för det var ju liksom rätt snackigt i Stockholm. Men kommer man till Gävle så var det ju ingen som kände till det här snacket överhuvudtaget.
Aha.
Men sen när de själva då gick ut och gjorde någon form av pressmeddelande och statement runt de här ryktena som faktiskt stoppar pressarna hade dragit igång. Då blev det en grej. Det där är så jävla intressant när man gör liksom... Om du bara hade liksom lagt locket på, då hade du bara liksom ebbat ut. Och så hade det varit ett tisseltassel på Östermalm som också hade ebbat ut.
Mm.
Och sen så måste jag säga ett annat tisseltassel från den månaden. Det var ju liksom att våran alla älskling Nils van der Poel, han gjorde ju liksom Grand Slam, kan man säga så, i OS i Kina. Och sen gick det också rykten om honom och Little Jinder. Det tyckte jag var rafflande.
Va? Ja, men sen så måste vi lyssna på... En annan, jag måste nästan säga skandal som skedde i februari. Nämligen det här. Ja, men den gråtande Alexander Perleros.
Ah.
Ja, som han drömde om att han är ukrainsk soldat. Förlåt, men vad hände?
Vi vet inte riktigt. Alltså, det här är väl också så här en klassisk grej. Ofta så är det ju liksom att man kanske egentligen är liksom ledsen för någonting annat. Han hade ju fått lite attacker där innan för att han varit... uppviglat till antivaxning och såna där grejer. Det hade ju varit rätt drevat runt honom. Men det hade han ju inte pudlat.
Du försvär hon.
Nej, det hade han ju inte pudlat eller bett om ursäkt för. Det är kanske en typisk här manlig grej. Man pudlar inte, men så börjar man gråta för något annat och då flyttar man fokus helt plötsligt.
Jo.
Så det kanske var värt det.
Ja, men det var ändå spännande. Men sen kommer vi till årets skandal, måste vi ändå säga, sker i mars. Och det är inte Melodifestivalen i USA. Som vi skadeglatt följer med sjunkande siffror som Frasse skriver Levin. Nej, skaden. Utan det är Will Smith som örfilar Chris Rock på Oscarsgalan. Vi ska lyssna lite.
Otroligt.
Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me.
Get my wife's name out your fucking mouth!
Wow, dude!
Yes.
It was a G.I. Jane jump.
Keep my wife's name out your fucking mouth!
I'm going to, okay?
Nej, men det var ju liksom sensationellt. Dels för att man först tänker sig att det här är uppgjort. Sen, så här, jag är riddaren av runda bordet. Jag har liksom slagkraftig och modern och tuff kvinna som... nog inte blev superglad över att jag skulle gå upp och klappa till någon till hennes försvar. Dels han komiker och använt sig av den där typen av, vad ska vi säga, så här, ge sig på den som står närmast polan Per tusen gånger. Nej, det var liksom så mycket som var fel. Och igen då, psykisk ohälsa kan vi väl här röra detta till, eller?
Ja, alltså allt har ju liksom beteckningen psykisk ohälsa idag. Så jag vet liksom inte riktigt var det börjar eller slutar.
Du menar att ting claim to fame. Det är ingen så här, det är ingenting man kan skylla på längre.
Nej, men vadå? Alla har fått tagit ansvar för det tidigare. Så varför ska allting bara säga, men det är lugnt, det är psykisk ohälsa. Ja, men om du är ett ärsle så är du väl ett ärsle. Det är väl ingen ursäkt i sig, eller?
Nej, det är en måttstock på allting, tycker jag. Det verkar folk inte förstå.
Det är så synd om Kanye, han mår så dåligt. Ja, men han beter sig som ett ärsle, vad är grejen?
Vidare då, mars, april, där har vi dig och Ebba.
Visst, jag var dessutom med i Sofia Dalens, podd och pratade ut om Ebba-skandalen. Så att jag känner att det mesta är sagt.
Ja, i maj så har vi dels zucchini-turken. Och sen har vi ju den här klistermannen, skulle du vilja prata lite om honom?
Ja, alltså det är otroligt.
Det handlar om en klimataktivist som limmar sig faktiskt fast i golvet, bokstavligen, under direktsändning av Sverige möts. Och ropar, jag är limmad, jag är limmad.
Per-Arne Karlsson. Vi försöker ju...
Jag är limmad!
På snabbast möjliga sätt att ställa om vårt raffinaderi från beroendet av fossil.
Väldigt roligt. Först ändå inte, men jag fattar. Det är roligt.
Det är ändå roligt. Allt sånt där när man säger klär av sig eller sätter fast sig eller skuttar upp på någonting är ändå roligt. Ja.
Ja, men sen tycker jag ändå att i juni då rasslar det ju till.
Ja, dels här rasslar det till.
Ja, dels så har ju Katrin Zytomierska då en beef med Gerard Piqué till lika Shakiras ex och fotbollsspelare och gör det här då helt öppet i sociala medier. Det är ju festligt, tycker jag. Och sen så händer ju den absolut, det ska nästan är årets höjdpunkt, när Dominika Peczynski och Anders Borg plötsligt skiljer sig över en skärkbricka.
Nej, det här är så sensationellt. Jag tänkte att det är liksom det som han skulle bli ihågkommen för, var då den här festen ute i skärgården där han blir lite för pakirt och kör en...
Ja, för till det man tänkte man ju ändå att en fantastisk finansminister, kanske den bästa vi har haft. Men sen hände ju festen. Och sen så hände det här.
Ja, men det här är...
Det överträffar allt.
Helt svenska, det här överträffar allt. De sitter... hon tycker då, Dominika, att han inte uppmärksammat henne tillräckligt. Hon skickar in en skiljelse med sån sökan. Med
via BankID godkänner den och tvingar honom också att godkänna den.
Nej, men alltså... Nej, det är sensationellt. Samma vecka så meddelar de att de fortfarande är ett par och att Dominika kanske... Ja, det är fortfarande den bästa sexigaste mannen som hon vill leva med resten av livet. Men du måste ändå förstå, vi måste ändå prata lite om nu att det vi brukar säga att allt är politik. Borgens anseende, han är ju den mest ansedda finansminister som Sverige har haft historiskt.
Ja. Nej, de är festliga. Det har också spexats en del på Anders Borgs Instagram till allas plågsamma åsyn.
Och vi liberaler är ett borgerligt parti och utan vårt mandat så blir inget maktskifte. Och liberalerna vill ju ha en moderat statsminister. Eller hur, Anders? Visst vill liberaler ha en moderat statsminister?
Självklart, älskling.
Sa ju det.
Ja, det var ju så här att Dominika kandiderar ju alltså till att bli då någon form av ledamot i riksdagen för Liberalerna. Och hon spelar alltså in en spexig film om det här, ackompanjerad av Anders Borg, som sänds på hans Instagram. Och såna här grejer ska man ju kanske som politiker undvika i mesta möjliga mån. För det blir ju sällan kul när politiker skämtar.
Juli så var det ju inte mycket som hände faktiskt.
Jo, det var ju. Du fyllde ju år.
Ja, det i för sig. Det var otroligt. Det var ju årets största händelse. För mig.
Och Drake faktiskt blev också frihetsberövad för Mariana innehav. Eller hur var det? Mm, du rökte braj på Berns.
Ja, just det. Det är inte det värsta som hänt på Berns, ska jag säga. Men vi går snabbt vidare. Magnus Uggla klipper håret för första gången. Östermalms enda söderkis. Mm. Jag hamnar på Håkan Hellström på Ullevi. Och jag måste ändå säga att jag smulas sönder under kvällen till ett stjärnögd fans.
Ja, nu kommer vi också till det här, en fråga som var med i min julquiz. Sanne Marin där, eller Sanna Marin, hennes gängs namn, vad var det de kallades? Var det pulvergänget, var det mjölgänget eller var det snögänget? Vad säger du, Ann?
Mjölgänget.
Rätt.
September kom in på en stor skandal igen. Det är Katrin Sutmerska som firar sin födelsedag med sin Pimps and Hoes-fest.
Visst.
Men jag måste ändå säga att det är också första gången som Ebba Busch viftar med sin falukorv. Jaha. Ändå historiskt. Ja.
Jag förstod ju aldrig riktigt så här falukorvsgrej, men vad ville hon säga?
Nej, men hon ville säga då att det har blivit så dyrt i Sverige under det senaste året så att man har inte ens råd med en billig falukorvsluring.
Och sen en av de stora grejerna som hände i oktober, förutom att Bianca då får en egen talkshow, självbetitlad, är ju att Jan Emanuel fimpar efternamnet Johansson. Det tycker jag ändå var.
Det enda året sedan. Och Molly Rustas taxi mellan Stockholm och Paris skulle jag också gjort om jag hade pengar.
Ja, absolut. Det var ju bara så att det var ju också otroligt kul. Det var ju faktiskt, jag tror att det var Tramsfran som uppmärksammade det. Att hon hade då lagt upp bilder med geotaggen Paris, men sen så hade hon fotat då det här.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Här i en taxi Stockholm-bil i Stockholm. Mm. Älskar sånt. Jag älskar sånt. Mm.
Jag med. Mer sånt.
Ja, verkligen.
Mm. November blev vi lyckliga för att vi kollade på en bra film.
Vilken då?
Triangle of Sadness.
Ja, exakt. Ja, och Margot Dietz har vi ju redan konstaterat sket i det blå skåpet.
Mm. Men så är det sorgligt också tycker jag att Börje Salming försvinner från hockeyrinken för alltid.
Alltså det tog mig lite hårdare än vad jag hade räknat med. Men återigen där, min mamma gick bort i oktober. Så att kanske var ett sätt att så här, få en frisk person som blev sjuk. Att det var lättare på något sätt att så här, också kanalisera sorg genom det också. Hur någon som faktiskt var medveten och med så nära försvann tyckte jag var hemskt.
Nu vill ju vi även betona och understryka att det här är kanske inte en så, vi har kanske inte speglat världsläget med den här lilla listan.
Ja, det är inte vår riktigt lilla nöjeslista utan det är Nöjesguidens nöjeslista som vi inspireras av.
Modifiera.
Ja, och vi har ju också Staffan Körnhammar där som blir en meme efter att ha svårt att så här, svara på en fråga från en journalist varför han har höjt sin lön så mycket. Och han säger då att han har mått så psykiskt dåligt utav det här och nu avgått också. Och att han helt enkelt tappade tråden. Helt. Vi kan lyssna lite på hur den här pausen lät.
Den här höjningen då för kommunstyrelsens ordförande. Bara höjningen i kronor motsvarar en lön, en hel månadslön för en lokalvårdare. Fanns det inte andra lönekuvert eller andra verksamheter att stoppa de här pengarna i?
Det är ju alltid en fråga om prioriteringar.
Kan vi konstatera att det här är året då väldigt många tappade omdömet?
Ja, men alltså det är ju väldigt tunn materia som får liksom mycket luft, kan vi säga så.
Mm.
Ja. Det är väldigt, jag trodde liksom att hela den här, vad ska jag kalla det för, drevkulturen och ilskenheten, att den liksom, det var kändes, att det kändes väldigt så här 2020, men jag måste fan säga att 2021 har faktiskt överträffat allt vad som heter ilskhet.
Det var verkligen en fjärt i Köris mage 2020 om man jämför med det här året.
Ja, och sen så för att då knyta ihop säcken så måste vi ändå då säga, om det började med Björn Attilkos Lindblads bortgång, så jävligt snabbt kom då Navid Modiris bok ut om honom. Inte helt uppskattat verkar det som utav familjen i fråga.
Nej, det var inte uppskattat av hans familj och det gick väldigt, väldigt fort. Och jag undrar lite, jag känner ju Navid, jag borde fråga honom, varför var det nödvändigt att det skulle komma ut så himla fort?
Ja, jag tycker det har kommit många ursäkter men ingen förklaring.
Nej.
Det kanske är så
och
ibland.
Och en utav, ja det kanske är så, men han fick också en utav årets mest dräpande recensioner.
Ja, och tack snälla ni lyssnare för att ni hänger med oss in i 2023 och fortsätter lyssna. Vi pratar fortfarande om att vi kanske ska åka på vår 10-årsturné ett år för tidigt.
Ja, om ni tycker att det låter som en bra idé, snälla säg det till oss. Det är jag som försöker tvinga Anita att vi ska åka ett år tidigare.
Ja, jag är fortfarande otroligt skeptisk, men det är ju året jag fyller 45, vem vet, allt kan hända.
Nej, men jag känner också, efter det här skitåret så tycker jag att vi måste liksom gasa.
Ja, det kanske är så.
Ja. Mm. Gott nytt år hörni, och tack för att ni lyssnar. Det betyder otroligt mycket för oss. På alla olika sorters sätt ska ni veta. Puss och kram.
Puss och kram och gott nytt år.
Gott nytt år.